Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Välkomna bästa lyssnare till 2 timmar med oss här på Seniorradion 102,7 MHz. Här i studion sitter jag som heter Mats Åhnvall och i kontrollrummet finns Timo Heino. Vi har ett späckat program detta som är det sista för året faktiskt. Emil Kulik från Konsument Gästrikland kommer hit och det handlar förstås om julklappsinköp, öppet köp, bytesrätt och allt det där som har köpfesten till. Så har vi pratat med Christian Lindgren på Systembolaget och då handlar det om alkoholfria alternativ. Är det lika gott som drycker med alkohol eller är det tillverkningen som har förfinats? Stisse Åberg, välkänd sportskribent, kommer också hit. Hur ska det gå med fotbollen här i stan när Gävle IF ska spela i division 1? Och så handlar det väl om Brynäs förstås som kommer tillbaka till högsta serien och nu toppar tabellen. I vår andra timme får vi besöka av Shala Dabagi och Eira Andersson som berättar om Tandjouren och dess verksamhet. Blues blir det så klart och panelen består denna dag av Björn Widegren, Bosenna Meschinski och Carl Axel Blad. Men först musik. Anna-Lotta Larsson. Låten heter Tidvatten.
Som en vän till vän. Kärleken är ingen självklarhet, inget språk du jämt kan förstå, men jag dröjer kvar trots att jag vet. Ingen bad dig komma, ingen bad dig gå. Och när månen lämnar havet sin rå. Och när solen söker skuggor har morgonen täckt över alla spår. Vilset ut i gryningen, du man jag kallar tidvatten, du hittar aldrig hit igen. Kärleken är ingen självklarhet, inget språk du jämt kan förstå, men jag dröjer kvar trots att jag vet. Ingen bad dig komma, ingen bad dig gå. Kärleken är ingen självklarhet, inget språk du jämt kan förstå, men jag dröjer kvar trots att jag vet. Ingen bad dig komma, ingen bad dig gå. Thank you. dig som en vän till mig. Kärleken är ingen självklarhet, inget språk du jämt kan förstå, men jag dröjer kvar trots att jag vet. Ingen bad dig komma, ingen bad dig gå.
Ja, så var det där med veckans namnsdagar. Hallå, Ingrid Karlsson.
Ja, men hallå, Mats Åhnvall.
Hur står det till?
Jo då, ha. Det är lite halt ute.
Ja, jag märkte det i morse. Ja. Men det är ganska bra grusat och sandat tycker jag ändå.
Ja, men då har ju Gävle kommun skött sig.
Ja. Men vad har vi att vänta oss i fråga om namnsdagsbarn?
Ja, idag den 17 december då är det Stig. Och 1925 så var Stig det tionde vanligaste förnamnet på nyfödda pojkar. 1999 så var det bara ett par som fick Stig som tilltalsnamn. Men det är dock vanligt som andra namn. Stig, det är ett danskt namn som betyder vandrare. Har använts som dopnamn i Skåne sedan 1100-talet men blev använt i resten av landet först på 1800-talet. Har funnits med i almanackan sedan 1986 men fått från och med 2001 sitt tredje datum att hålla reda på. Och den här gången har Stig hedrats med en egen dag i kalendern och ingen har fått flytta på sig. Så det är alltså Stig vi ska gratulera idag. Den 18 då är det Isak och då är det kakans dag. Och den 19 december har jag faktiskt missat här, hörde du, och skrivit upp. Men den 20, då ska vi gratulera Israel och Moses. Mm. Och den 21, Thomas, och då är det skumtomtens dag. Den 22 är det Natael och Jonathan. Och den 23, Adam. Och tisdagen den 24, då är det ju julafton och då är det Eva som ska gratuleras. Mm. Och jag får väl passa på att önska alla en trevlig och skön jul. Men glöm inte Stig idag.
Stig har ju ett barnbarn som heter, som är 12.
Ja, men det namnet kanske kommer igen.
Ja, jag tror det. Mm. Ja, men vi önskar dig också en skön ledighet,
ja,
Ingrid.
Tack, ja, för det.
Tack för det i år.
Ja, säg så.
Ja.
Hej.
Lite julmusik på det kanske. Chris Rea i låten Driving Home for Christmas.
Driving home for Christmas. take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same.
Emil Kolik från Konsument Gästrikarna. Ja. Välkommen till Seniorradion.
Tack.
Ja. Ja, men du, vi står ju inför en köpfest. Ja. Julhandeln förväntas slå alla rekord.
Ja.
Det gör
ja.
Den tydligen varenda år.
Ja, det ser det ut så.
Ja. Du är ju bland annat också skuldrådgivare.
Ja, precis.
Har du en känsla av att folk lånar på sig för att klara alla julklappsinköp och sådär, eller? Jag tänker på sådana här snabblån, sms-lån och
precis. Allt det. Jag skulle väl inte säga att det är ett nytt fenomen utav något slag. Utan det har väl sett ut så under en längre tidsperiod att det är otroligt vanligt nu för tiden att man tar lån, att man tar krediter för att kunna betala tillbaka. Sen vet vi ju som sagt att det har blivit allt lättare nu att göra en så kallad delbetalning, att använda sig av alternativa betalningslösningar när man, även i fysiska butiker, att vi kanske inte har den möjligheten att betala en vara just här och nu på plats, men vi anlitar ett företag och sen så delar vi upp det här under ett x antal månader.
Då blir det alltid lite dyrare.
Ja, det blir lite dyrare, det blir det. Men det är otroligt vanligt, det är det. Och man har ju via eller genom marknadsföring gjort det här otroligt tydligt också när man kommer i de här fysiska butikerna. Förut var det ju så jättepåtagligt att det var ju främst e-handeln på internet. Men nu är det ju, ja, det har blivit vanligare och vanligare i fysiska butiker också.
Det är vitvaror och elektronik, gissar jag.
Ja, precis. Vitvaror, elektronik, men sen även kläder. Vi har böcker, vi har andra saker också.
Men det är alltid bäst och billigast att betala kontant, antar jag.
Ja, precis. Så är det. Ja. Och jag tänker att just det här att man får ju försöka handla för den från pengarna man har eller den ekonomiska möjligheten och den ekonomiska förmågan. För jag menar, har man förutsättningar att kanske låna så ska man kanske inte per automatik göra det även om möjligheten finns. Utan snarare liksom stanna upp och fundera. Är man i behov av det här? Ska man verkligen köpa det här? Är det en klok investering eller inte? Och så vidare. Sen tycker väl jag liksom att det har blivit otroligt mycket. Det har väl egentligen alltid varit. Men just det här kring materiella saker. Just, jag tänker på julen, att det finns ju ett annat värde. Sitta där, julbord, middag, samlas med familj, nära, kära. Och att mycket kretsar kring vad man har fått och vad man har köpt.
Mm. Alla rådgivare säger ju jämt så här, ja, men du ska göra en budget. Och det låter ju för många, tror jag, rätt tråkigt.
Ja,
jag sitter och räknar ut. Ja. Att, ja, du tycker inte det.
Jag tycker att det är roligt. Även som privatperson så tycker jag det är roligt att göra budget och se och jämföra. Och så.
Okay, ja. Och se hur man ligger till. Och så.
Ja, precis. Det tycker jag. Det tycker jag. Så att jag finner det ganska roligt, men det är väl kanske inte alla som gör det.
Nej, alltså det låter ju kanske inte tråkigt, men ganska, ska jag säga, praktiskt. Sådär. Hushålla och inte tänka på
saker
och ting. Och skriva upp alla utgifter och jämföra och sådär.
Kan det ju oftast vara så här också att man gör oftast liksom, eller man gör ju, om man säger, medvetna val. Man kanske vet någonstans att ja, men jag har gjort ett inköp som jag kanske inte bör eller borde ha gjort. Och sen att sitta efter det med en budget, det kan vara lite jobbigt.
Ja, då får man svart på vitt på,
då får man svart på
vad man har gjort eller inte gjort.
Precis.
Men nu, om vi ska gå tillbaka till själva julhandeln då. Har man alltid bytesrätt?
Nej. Det har man inte.
Okay.
Så att just bytesrätt och öppet köp är ju själva frivilligt för handlarna. Och det är därför man måste köpa innan, eller man måste fråga innan själva köpet. Sen har man ju så kallad via den här distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt om man köper en vara på distans.
Det vill säga
på nätet ja. Exempelvis, inte i en fysisk butik.
Ja. Jaha, det har man alltid gång i rätt.
Ja, precis.
Två veckor.
Ja, 2 veckor, 14 dagar. Ja. Så att det är så. Men bytesrätt och öppetköp, det är helt frivilligt.
Okay.
Sen kan det ju vara så här att det finns vissa fysiska butiker som erbjuder förlängd ångerrätt över julen. Eller bytesrätt, men det här är ju ingen självklarhet eller någon rättighet utan något slag, utan det här måste man ju själv fråga.
Så fråga först alltså.
Fråga först, ja.
Och öppet köp, det innebär väl i så fall att man får pengarna tillbaka, eller?
Ja, precis.
Och bytesrätt kan betyda egentligen samma vara fast...
Ja, att du har rätt att egentligen byta varan till en annan vara.
Så man tycker att slipsen var ful, kunde man leta upp en mindre ful slips?
Ja, men precis, så kan det vara. Förutsatt att det är för kanske snarlik summa. Det kan ju vara att man behöver kompensera upp rent pengamässigt då. Men det stämmer.
Om man då har fått beskedet att det här är öppet köp, hur länge kan man vänta med att gå tillbaka? Är det också någonting som butiken ska upplysa en om, eller?
Ja, det som är lagstadgat, det är ju 14 dagar från det att man har tagit emot varan.
Men då är det e-handel.
Precis. Och precis, det är själva ångerrätt. Och öppet köp, så beror det väl lite på. Det beror lite på. Jag tänker att det finns ju företag som marknadsför att man, ja, men du har öppet köp med 365 dagar om året, okay. Som exempelvis.
Just det.
Nu är det inte alla som gör det här, så vissa har 30 dagar.
Ja, men det är ett av de stora möbelvaruhusen som har det, har jag sett.
Ja. Så att det skiljer sig väldigt mycket från om man säger butik till butik.
Och om man då handlar på nätet, får hem en kartong, kan man öppna den då, eller?
Ja, det beror på, absolut. Jag menar, du kan ju öppna upp med själva den här kartongen. Sen beror det väl lite på också just det här med vad det är för någonting. Är det så att du har köpt en mobiltelefon, då kan det vara ett sånt sigil på undersidan där det står väldigt tydligt. Oftast brukar det kunna vara på engelsk text att bryter du det här, då har du ingen...
Okej.
Så att det beror lite på också vad det är för... vara, men man har ju i regel som sagt 14 dagars ångerrätt. Det har man ju. besök.
Men det där med ett sigill, det låter ju lite lurigt.
Ja, precis.
För man måste ju öppna en förpackning för,
ja,
att se.
För att se att...
det är rätt. Att,
ja, ja. Ja, men precis. Jo, men så är det. Så är det. Och i regel så kan man väl säga att man har, ja, men är det via internet så är det 14 dagars ångerrätt. Och då ska man ju som sagt lämna tillbaka det här i det skicket då, eller hur man ska säga. Så att du kan inte riktigt, ja, men ta på dig de här skorna och kanske ut och liksom testa för att sen, utan okay. du får liksom lämna tillbaka det här.
Och det ska vara i samma skick? Och,
ja.
Och då får man själv stå för frakten, gissar jag.
Det beror på.
Det är lite olika.
Ja. Vissa företag står ju per automatik för frakten. Andra företag är väldigt, väldigt tydliga med att signalera att du som konsument eller köpare får stå för frakten. Sen finns det ju så här också att beroende på vad man köper för någonting, exempelvis bara för att ta ett exempel, bildelar från Tyskland. Då kan man ju köpa till vid köpet och sen återfrakt helt enkelt.
Okay.
Det skulle varan, eller delen i det här fallet, säger vi, inte passa, då har du möjlighet att skicka tillbaka det. Men då får du betala en liten slant vid köpet. Och vad jag vet så kan man inte göra det här i efterhand, utan det är ju i samband med att man genomför köpet då. Så man har möjlighet att göra det. Sen kan det ju vara så här att man... Att delen eller varan ändå passar och att de här 50-60 kronorna går förlorade. Så kan det vara, men det kan ju vara en trygghet också.
Det är inte lätt att vara konsument, tror du?
Nej, det är ju inte det. Nej, det är ju inte det.
Har ni på Konsumentgästriktaren mycket besök så här efter julhandeln?
Ja, om man, jag som jobbar som budget- och skuldrådgivare kan ju väl egentligen säga att senaste 2-3 åren så har vi haft en otroligt stor ökning klienter som vi kallar våra konsumenter då, första kvartalet. Aha. Så att januari, februari, mars, där brukar vi se en otroligt stor ökning av antal inkomna ärenden.
Okay.
Och det kan vara till och med så att det är med 50-60% fler än vad det i vanliga fall brukar vara.
Oj då. Men vad beror det på? Är det julhysterin, eller jag vill säga?
Det är en bidragande faktor, skulle jag vilja säga. Att julklappar. Sen vet vi att januari är ju årets liksom fattigaste månad helt enkelt. Det är långt från tänker jag, och kanske lönen i december till lönen i januari. Så. Och sen vet vi liksom att det kan vara ett nyårslöfte att jag ska ta tag i det här, eller jag ska börja med träning eller vad det nu kan vara. Men just det kvartalet, det första kvartalet i året, brukar vi, och vi har sett det, så att det är ingenting att det har varit en enskild företeelse, utan det här har varit så nu i en 3 år ungefär. Just det.
Många företag betalar ju ut decemberlönen före jul. Och då blir det ju väldigt långt till 25 januari,
ja,
såklart.
Precis, ja, precis, ja, precis.
Och vad säger du till dem då?
Du ska
göra en budget för januari.
Ja, precis. Jo, men så är det. Ja, men gör en budget, helt rätt. Och kanske inte, eller helst inte, spendera mer än nödvändigt. Och jag tänker att man ofta ska kanske stanna upp och fundera över vad man har köpt, vad man vill köpa. Det är lätt att man faller för det här så kallade, ungefär som grupptrycket, eller den här köphetsen. Vi har ju haft här ganska nyligen Black Week. Vi hade ju Cyber Monday efter Black Week. Och det är lätt hänt att man som privatperson då faller för det här, att man, men det här måste jag slå till med, liksom, jag måste köpa den här varan, jag måste ha det här och så vidare, att man faller för hela det. Sen är det, tror jag, hela den här julatmosfären, jag tänker på köpcentrum, kaféer nere på stan, att det känns ju trevligt, eller man ska säga.
Det lockar ju till köp.
Det lockar ju till köp.
Det är
absolut, ja, så är det. Ja.
Men du, Emir, vi har blivit lite klokare nu inför julhandeln och köphysterin.
Ja.
Stort tack för att du ville komma hit.
Ja, tack. Tack själv.
Då ska vi se vad vi har på tapeten. Jo, en modern klassiker, Benny Anderssons orkester. Du är min man, säger Helene Sjöholm.
Reklam.
Passa på att besöka Gävle teater i höst innan renoveringen sätter igång. Henrik Fixeus, Maria Lundqvist, Kajsa Ernst, Sara Sommerfelt och Anders Ekborg är några av de artister du kan se på vår scen i ett program som innehåller drama, humor, dans, musik, magi och familjeföreställningar. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu varje dag dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat.
eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. Gloom and misery everywhere. Stormy weather. And I just can't get my poor self together. The time, so weary all of the time. When he went away, the blues walked in and met me. Since my man and I, me and my daddy, ain't together, keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining all of the time. Oh, yeah, 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 raining all of the
Stormy Weather heter den där låten, och vad kan vara mer passande de här dagarna när det har tagit i ordentligt i vinden. Etta James heter hon som sjöng. Vi har hälsat på i Systembolagets lokaler i Nian här i Gävle och pratat alkoholfritt med Christian Lindgren, och det lät så här.
Ja, vi befinner oss inne i Systembolagets butik i gallerian Nian. Och bredvid mig står Christian Lindgren som jobbar här.
Ja, hej.
Hej. Och vi ska prata alkoholfria varor.
Stämmer bra det.
Ja, om vi börjar med det mest elementära, alltså hur gör man alkoholfri vin eller öl?
Ja, det absolut vanligaste sättet är faktiskt att man gör en vanlig öl eller vin eller vad det är man ska göra, och sen på olika sätt tar bort alkoholen. Det absolut vanligaste sättet nu för tiden är att man använder sig olika typer av filter och membran. Okay. Och kan via omvänd osmosis pressa drycken genom filtret med membranet, och alkoholen stannar kvar på andra sidan.
Okay.
Så att man dealkoholiserar drycken.
Just
det. Sen finns det ju andra varianter också, men det här är absolut vanligaste sättet att göra nu.
Jag förstår. Det har tagit sig det här med alkoholfri, särskilt öl vet jag, har blivit mycket bättre.
Mm.
Är det samma sak på en vin? Och...
Ja, först vill jag säga att om någonting har blivit bättre eller inte, det är lite av en definitionsfråga.
Ja,
men det har absolut blivit så att det finns mycket fler varianter nu för tiden. Om vi går tillbaka några få år, så, tiotal år ungefär, så fanns det fortfarande flera märken som finns än idag, men det var inte så många fler.
Mm.
Det har ju ökat väldigt mycket i hur många sorter som finns tillgängliga. Och jag skulle säga att det beror mycket på att tekniken och kunskapen har kommit så pass långt att man kan tillverka produkter nu med tillräckligt mycket karaktär och smak så att man kan stolt säga att här är våran alkoholfria produkt.
Mm.
Den kommer inte stå och skämmas för sig bland alkoholhaltigt.
Ja, för att för länge sedan så hade ju särskilt alkoholfria viner lite dåligt rykte, va?
Mm. Och framförallt...
Lite söta.
Ja, framförallt är det så att när alkoholen försvinner, alkoholen är ju ansett som en delvis smakbärare. Man lyfter upp ganska mycket aromer och smaker som finns i drycken med hjälp av alkohol. Så när man då tar bort alkoholhalten eller minskar ner den väldigt kraftigt, så finns det risken att det som blir kvar är de mest potenta smakerna. Och då är det ofta sötma som kan vara en sån grej som dyker upp ganska mycket. Och framförallt röda viner har ju varit lite svårt att behålla framförallt strävhet med, vilket gör att man ofta upplever den som lite sötare än vad man brukar kunna göra.
Mm.
Men både vitt och mousserande vin har ju länge varit väldigt bra alternativ om man tänker smakmässigt.
Mm. Och nu finns det också alkoholfri sprit, alltså snaps har jag sett och whisky har jag sett.
Japp,
det finns. Är det någonting som ni har här eller är det beställningsvara?
Vi har ett par produkter som är alkoholfria snapsar.
Ja.
Och det är ju lite grann framförallt inför säsong. Jul är en sån period när det konsumeras lite mer snaps än övriga tid på året. Och framförallt under lite längre period, för både påsk och midsommar, absolut. Men det är ju framförallt ett tillfälle. Julen kan ju sträcka sig över flera fester, flera familjeträffar, och då kommer det gå lite mer.
Ja.
Men om vi tänker på de alkoholfria alternativen som finns, som ska vara istället för sprit, då är det oftast tänkt mer som en kanske ingrediens i en bland, om man ska göra en drink av någonting.
Aha, okay.
Om vi tänker alkoholfria whiskyn eller alkoholfria andra smaksättare som ska påminna mycket om till exempel en smaksatt rom, då finns det ju en sån produkt utan socker. Det finns en alkoholfri gin. Och det finns sådana produkter som då är tänkt att blandas med framförallt.
Eller flamberas i kanske.
Ja, det kan nog bli svårt. Det är svårt när alkoholen inte är 40%.
Som blir, vad dum det är. Du, jag hörde på ett program på radio som heter Meny. Där man pratade om det här med att varma glögg. De flesta är ju livrädda för att det kokar bort alkohol.
Jo.
Men det stämmer ju inte enligt experterna i radioprogrammet.
Säger du det?
Ja.
Hur menar du?
Alltså, stålkoka ska det
inte. Ja, precis.
Men man står ju där och tittar efter minsta lilla bubbla och skruvar ner värmen. Och,
ja.
Men det mesta är kvar faktiskt.
Ja, jag skulle tänka mig att det är väl precis som när man använder vin i matlagning, att om man inte låter det koka ganska så länge, då försvinner inte alkoholen. Alltså.
Mm.
Man måste låta det ligga med ganska länge.
Mm.
Alkoholen är ju lite flyktig och försvinner vid högre temperatur. Men det är inte som att det sker vid en magisk punkt och sen är allting borta på en gång.
Nej.
Utan det kommer ju ta lite tid.
Okay.
Absolut. Så att jag tycker inte att man behöver vara så orolig för just att en bubbla dyker upp.
Nej, däremot, man behöver inte få panik
och
köpa nytt och grejer.
Som du själv noterade eller sa. Så att om det stormkokar, då är det inte bra.
Nej.
Men vill du vänta in en bubbla eller två, det gör ingenting. Man behöver inte vakta på glöggen för att det ska smaka bra ändå.
Just det. Men du, det säljs mycket alkoholfritt nu då?
Ja, visst är det så.
Mm.
Sen kan vi ju säga så här också, att det vi säljer som är alkoholfritt på plats i systembolagsbutiker har ju ökat väldigt mycket, men från ganska så låga nivåer.
Mm.
Så procentuellt sett har det ökat jättemycket. Jag har inga exakta siffror, men det är höga procentsatser. Mm. Sen jämför man vad vi säljer som innehåller alkohol, så ligger det fortfarande på en väldigt liten del av vår totala försäljning.
Mm.
Men det är ju samtidigt så också att mataffärer och liknande har ju också väldigt mycket alkoholfritt. Och jag är ganska säker på att...
Särskilt öl.
Men... Ja, absolut. Men även nu, den här tiden, alkoholfri, eller åtminstone lättglögg, finns ju väldigt mycket av det även där. Och där finns ju smaker som inte vi har hos oss.
Okay.
Så att det kan vara att kika på också. Men faktum är att jag tror att försäljningen av alkoholfritt ökar i stort över hela Sverige och alla sorters återförsäljare av alkoholfritt.
Hur kommer det sig, tror du, om du får spekulera?
Jag tror att det är en kombination av två saker. Och då är det dels, som vi nämnde innan, man kan göra bättre produkter nu som ändå har kvar mycket karaktär. Men sen är det också, och det är nog framförallt den största delen, att våra kunder och människan överlag har ett större medvetenhet om vad man vill stoppa i sig. Alkohol är ju inte direkt nyttigt. Det är ju faktiskt ett gift som, oavsett om det har vissa medicinska egenskaper som kan verka positivt, så verkar det mesta ganska så nedbrytande på kroppen. Mm. Så man får ju vara lite försiktig med hur man konsumerar.
Ja, men det där att dricka 3 glas rödvin om dagen skulle vara jättenyttigt. Det är väl en myt som är krossad.
Jag skulle säga att det dyker upp då och då en läkare som kommer fram till någonting och tittat ur ett perspektiv. Ja. Och då kan det vara väldigt bra med alkohol från det perspektivet. Men sen så kommer 99 eller andra läkare och säger, fast från de här perspektiven, då kommer det inte vara så bra med det här. Sen tänker jag så här också, allting med måtta. Ja. Är man lite försiktig så ska man inte ta bort någonting. Men det är såklart, går det till överdrift, då kommer ju ingenting
vara riktigt.
Det är sällan bra.
Christian Lindgren, stort tack för din medverkan.
Tack så hemskt mycket. Och god jul.
Ja, detsamma till dig.
Reklam.
Hej!
Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss. Ja, det där var några ord från våra viktiga sponsorer. Och innan dess så hörde vi Bo Kaspers orkester tillsammans med Lisa Ekdahl i en låt som heter Svårt att säga nej. Nu är det dags för dagens andra gäst. Välkommen Stisse Åberg.
Tack för det. Tack, ja. Tack.
Det blev ju ingen lyckosam säsong för Gävle IF i Superettan direkt.
Det är det understatement att säga.
Ja.
Det har kanske inte varit den ultimata överraskningen heller att det skulle vara en svår säsong. Men att man skulle under andra säsongen i Superettan skulle trilla ur igen känns ju lite som en stor motgång för fotbollen i Gävle.
Mm. Verkligen. Men hur gick det till egentligen? Vad var det som hände? Det blev ras tvärs igenom hela tabellen. Precis.
Ja, man har väl tillsatt en haverikommission även där tror jag i Gävle IF och kommer fram till en rad saker. Det handlar väl inte i fjol så klev man ju upp i Superettan. Hade en spelidé egentligen som är väl egentligen lite ursprunget till Gävle IF, för att man är en underdog, man spelar lite defensivt, man tråkar ut motståndarna och tog en rad poäng och gjorde ett stabilt lag, stabil säsong. I år tappar man några av de här spelarna som var karaktärer i laget egentligen, en målvakt till Öster och mittfält med Oskar Lundin också gick tillbaka till Dalarna. Och där någonstans tror jag försvann mycket av den här inställningen. Och sen gjorde man kanske det här kardinalfel som är enkelt att göra naturligtvis, att man ska utvecklas, man ska göra någonting nytt, man ska spela offensiv fotboll, man ska vara rolig, underhållande.
Mm.
Och det hade man inte material till egentligen.
Okej. Så det hade varit bättre att ligga lågt så att säga.
Ja, så är det väl. Man förstår ju att man vill göra någonting mer egentligen. Va?
Mm.
Men om man då går in i säsongen med en spelartrupp som egentligen är svagare en säsongen tidigare så kanske man ska tala på ett annat sätt. Men det handlar väl om ungefär som i aktiekurser, att man vill tala om att man har någonting nytt på gång, man vill locka publik, man vill åstadkomma någonting mer och hoppas att det ska fungera. Ibland gör det, ibland gör det inte.
Mm. Och nu har man fått en ny tränare.
Ja.
Ravislavan,
ja precis.
Vad vet du om honom?
Så här då, att det är ju en kille som har spelat på hög nivå, spelat i Norrköping, Allsvenskan, har spelat i danska ligan också. Dalkurd var med och förde upp i Allsvenskan om jag kommer ihåg rätt, och sen har väl gått vidare och gjort en intressant tränarkarriär i Sirius på P17 eller P19 nivå egentligen, alltså som akademitränare. Och vad jag har läst mig till och förstått även från Uppsala håll, en intressant tränare som då nu ville testa sina kvaliteter och idéer på A-lagsnivå.
Mm.
Hyfsad elitnivå egentligen, division 1 som det blir för Gävle IF.
Vad betyder egentligen en tränare för ett lag?
Ja, det är väl lite olika där faktiskt vad man sätter sin prägel på. Om det är själva träningen eller taktiken eller det ledarskap man visar egentligen mot både gruppen och sånt där. Vet att ledarskap kan ju ibland vara intressant eller viktigare än taktiken tror jag.
Mm.
Att man får upp och jag har läst lite intervjuer med Ravislavane och det där är tydligen någonting som han sätter väldigt högt egentligen på att skapa en riktigt bra grupp egentligen. Mm. Va? Du kan ju snabbt överföra det till ledarskapet i Brynäs IF hockey just nu som har imponerat enormt. Det är ju framgången Brynäs har just nu har ju inte bara att göra med de spelare de har utan det har absolut att göra med ledartrion där egentligen.
Mm. Jag tänkte vi kommer till Brynäs om en stund.
Ja, vi går tillbaka till det sen.
Ja.
Men alltså jag förstår absolut att man då Gävle IF måste eller tvingas byta tränare. Micke Bengtsson tycker jag gjort ett väldigt bra jobb. Det var han som kom in när man hade några tunga säsonger i Division 1 faktiskt och byggde upp ett lag då som tog sig tillbaka till Superettan. Och varit där i, måste jag tänka, det är, jag tror det är 5 säsonger faktiskt.
Så det blev bara en säsong i Superettan?
Ja, två säsonger i Superettan. Ja, i fjol och i år om vi säger så. Och då, ja, så att för att börja om så måste man också börja om med en ny tränare. Det liksom ligger i idrottens karaktär egentligen.
Men du, vad händer nu då? Blir det spelarflykt? Ja, det bli det när
ja, det blir absolut. Så är det ju. Det är ju alltså ett lag med superettanspelare och de vill spela vidare på den nivån, många av dem. Och kontrakten upplöses då när man åker ur serien. Man har ju inte pengar att betala de löner som betalas superettan, även om inte Gävle har haft någon ska jag säga, tunga utgiftsposter. Men flertal spelare försvinner ju. Det är några stycken bara så som stannar. Lokala killar, Jakob Hjälte har väl kontrakt, och Leo Englund, en av de bättre målskyttarna som stannar kvar också. Jag tror man har 7 spelare på kontrakt just nu.
Okay. Men hur lätt eller svårt blir det att skaffa nya spelare? Jag menar, ett Division 1-lag måste ju vara mycket mindre attraktivt.
Ja, och då är det svårt att hitta de här spelarna som man ska bygga ett lag med. Och det är därför det också kanske en fördel då att komma in med en ny tränare som har nya idéer, som har en ambition också, en tydlig ambition att bygga någonting under längre tid. Man pratar ibland om att studsa tillbaka. Jag tror inte Gävle IF:s idé just nu är att studsa tillbaka till Superettan på en gång, utan bygga ett lag med kanske lite yngre spelare över lite tid, 1-2 säsonger, för att hitta en stabilitet där.
Det här med Superettan och Division 1, alltså, varför införde man en mellannivå där som kallas då Superettan? Division 1 var ju gamla tvåan egentligen.
Ja, det är svårt att hålla med i systemet igen faktiskt. Du var allsvenskan, Superettan, Division 1, Division 2. Det var ett sätt att göra, skapa en starkare nationell serie under allsvenskan, så är det förstås. Okay. Det infördes ju. Tänk efter 2000 var det kom Superettan första gången med sina lag, och som man två Division 1-serier under den.
Okej. Okay. Ja, ska vi gå till Gävles nu enda elitlag, alltså Brynäs IF. De har ju gått strålande.
Ja. Det är...
Vad har hänt?
Ja, det...
De återvände till SHL då, och så bara som en raket rakt upp i topp.
Ja, det är oerhört imponerande, och jag tror det är också enormt glädjande för alla Gävlebor som håller Brynäs nära hjärtat, och många runt omkring i Sverige som har Brynäs som sitt favoritlag. Det där går ju tillbaka till 60-70-talet när Brynäs var riktigt starkt och bra. Att Brynäs har många supportrar runt om i riket.
Ja, det är ju så.
Ja, visst.
Det är lite unikt för Brynäs, tror jag.
Ja, det är väl så. Brynäs då, och även Leksand har ju supportat. Ja, och det har att göra med alltså, de här åren när de dominerade svensk hockey egentligen. Och det får vi vara tacksamma för egentligen. De har ett stöd då. Och ett enormt tryck också, naturligtvis. Och det ligger väl bakom den här kraftsamlingen som man gjorde när man åkte ur SHL och hamnade i Hockeyallsvenskan. Det var inte så att man dömde ut hela klubben för det, utan var många tyckte att det här ska vi göra tillsammans, va? Supportrar och lagledning och ledning för klubben. Och det gjorde man ju väldigt skickligt.
Du nämnde någonting om ledartion där.
Ja, ska jag säga, när man då i Hockeyallsvenskan då skulle försöka ta sig tillbaka på en gång. Det skulle ju Brynäs göra naturligtvis då. Så plockar man in Niklas Hjellstedt som lämnade Brynäs för, ja, vad var det, 2015, 2016 en gång. Därför att han kände att jag får inte ut någonting av min karriär här. Han tränade juniorlagen då. Va? Stack ut i Europa, gjorde en rad säsonger där. Blev schweiziskt mästare med ett lag. Och kommer tillbaka och har en stor ambition med det här, att göra någonting vettigt av det. Och han gjorde det bra i fjol med hjälp av Anders Karlsson och Ove Molin, och de gör det ännu bättre i år, ska jag säga. Och det tror jag också gör det med att för Hjellstedt och den här ledartrion handlar inte om att ta Brynäs tillbaka till SHL, utan det var bara starten för dem. Mm. Det, och det ser man effekten nu, att det är ingen som har stannat upp på något sätt. Ingen som är nöjd, utan man jobbar väldigt hårt för en fortsättning.
Vad är ditt stalltips då? Blir det slutspel och sen guld? Eller?
Ja, slutspel, det tror jag absolut att det blir. Ja. Men sen i ett slutspel, det kan ju mycket, mycket hända utvis. Mm. Men når man ett slutspel och får spela några matcher i kvartsfinal, så tror jag att många, många är nöjda. Men man kan gå ännu längre också. Mm. De är visat med det spel man har. Man leder ju serien med 49 poäng mot Färjestad 46. De möts på torsdag. Aha, så att seriefinalen. Alltså.
Ja. Och nu är det uppehåll väl, va?
Just nu är det uppehåll, men det börjar om alltså på torsdag igen. Då. Mm. Det var det uppehåll för en landslagsturnering i Schweiz.
Ja, men jag tänkte på jul och nyår, då är det väl...
Nej, hockeyn kör ju på. De har ju gått in i den vevan. Och man kör ju även annandags hockey. Och,
ja, just det. Så att, ingen rast.
Nej, den har varit nu. Så att,
ja. Nej, ja. Men du, grannkommunen Sandviken i fotboll, det går ju riktigt bra för.
Ja, de gjorde ju en fin säsong, sin första säsong i Superettan då. Mm. Och tillbaka på den nivån, ja, sen var det 86, de var där senast då. Mm. Blev sexa i Superettan.
Det är lustigt det där att Gävle och Sandviken liksom nästan som... Ja, kommunicerande kärl, alltså går det ena upp så går det
andra
ner. Ja,
men det kanske också visar att det kanske inte går att ha två elitlag i fotboll i distriktet. Nej. Även om man skulle vilja ha de här matcherna i derbyn mellan Gävle IF och Sandvikens IF. Så att, och sen har ju Sandviken gjort en lång resa från nästan, ska vi kalla det, ekonomiskt kaos i början på 2000-talet. Byggt långsamt, långsamt, och till slut har man satt upp det till Superettan. Mm.
Och nu behövs det en ny arena då för att motsvara Fotbollförbundets krav.
Ja, de kraven är enorma. Vi hade ju en lång debatt i Gävle, alltså när Gävle IF och Strömvallen då, Strömvallen dög ju inte heller till för alla de regler som finns uppsatta där. Det
var nästan lite absurda regler.
Ja,
tycker man.
Ja, det sticker ju iväg ordentligt. Ja. Det är ju enorma krav på kommunerna att bygga anläggningar som kanske... Ja, men, vi kan ju ta som exempel, Gävle IF nu har en superanläggning. Den håller ju internationell klass och uppfyller alla regler som finns för Superettan, Allsvenskan. Nu ska man spela i Division 1 där, vilket gör det förut också. Det kommer 700-800 personer. Mm. Kanske sitter en eller två reportrar på läktaren. Alltså det är den nivån egentligen var.
Men då skulle Sandviken kunna spela i Gävle, är det så du menar?
Jag vågar inte säga, jag vågar inte säga så.
Nej, okay.
Men skulle du prata, ska jag säga, nationalekonomiskt så är det väl egentligen så att man skulle smälta upp den där arenan kanske bredvid Varby köpcentrum då. Det är ju samma diskussion som om badhus ungefär. Ska man ett badhus i Gävle och ett badhus i Sandviken och så vidare.
Just det. Ja, det är ju jättepengar det rör sig om.
Ja, alltså det... Sen kan man ju tänka, alltså vad kraven... Klart man ska ha en gräsmatta man kan sparka boll på. Man ska ha en belysning så att man kan visa det i alla tv-sändningar. Mm. Man ska ha en hyfsad läktarnivå så att ett visst antal personer kommer in och inte behöver få regn i huvudet. Då, va? Och sen säkerhet naturligtvis. Då. Mm. Och då är säkerheten, jag menar, Superettan är ju inte samma typ av invasioner, men skulle man spela svenska med AIK, Djurgården, Hammarby kommer, då är det en annan nivå. Va?
Ja.
Nu spelar ju SCF då på den här A-planen som det heter i Sandviken nu, med, som har en kapacitet för 2000 personer under säsongen. Det funkar alltså utmärkt egentligen. Ja. De hade väl snitt på 14-1500 personer, vilket är hyfsat egentligen då. Men då fick man göra saker, man fick lägga nytt gräs, man fick sätta upp nya stolpar med strålkastare.
Ja.
Och nu är jag inte riktigt säker, men jag tror att man har dispens för även nästa säsong.
Okej, okay. Just det kan man få.
Ja, jag skulle tro att man kan hantera den biten. Bara att man påvisar då att man har någonting annat på gång egentligen. Mm. Men sen var det slutar med VM-arenan i Sandviken, det vet jag faktiskt inte.
Vi får se vart det landade där.
Ja.
Dryg halv miljard skulle det kosta.
Ja, det var väl 1, 2, 3, 4 olika nivåer där. Från 260 upp till 560. Ja, vid olika siffror man säger.
Ja,
någonstans där.
Ja. Stisse Oberg, tack för att du kom till Seniorradion.
Kul att vara här, tack så mycket.
Nu ska vi lyssna på en riktig klassiker, nämligen The Ronettes, Be My Baby. En riktig 60-talsklassiker, The Ronettes, Be My Baby. En sån här pampig Phil Spector-produktion. Då säger jag välkommen till dagens nya två gäster, Shala Dabagi och Eira Andersson. Välkomna hit.
Tack.
Ni arbetar med något som heter Tantjouren. Vill ni berätta, vad är det?
Tantjouren är ett treårigt projekt som är finansierat av Allmänna arvsfonden. Och det är med initiativ av Blåklockan som många säkert känner till här i Gävle. Kvinnojouren Blåklockan som tagit fram det här projektet.
Ja.
Och den är en insats på att lyfta våld mot äldre kvinnor.
Mm.
Och projektet är i tre fas. Vi är i första fasen nu och vi håller på att bygga tantjouren.
Ja. Men hur många är ni som jobbar med det? Är det ni två då bara, eller?
Nej, vi är ett antal personer som jobbar. Dels finns det, Shala är ju projektledare, men sen är vi en arbetsgrupp på 5-6 personer. Och sen finns det ytterligare en grupp som är vår referensgrupp, som är just i nuläget 4 stycken.
Mm. Mm. Ni riktar ju specifikt till äldre kvinnor,
yeah.
Tanter om vi säger så.
Yeah.
Vad är skälet till det?
Om ni har läst rapporten från Jämställdhetsmyndigheten som kom ut i september. Där i rapporten står att mellan 10-15% av äldre är utsatta för våld. Och det mörkertalet är också ganska stort. Och då vi kan bara se att det är ett allvarligt problem faktiskt. Och i och med att äldre också tar inte så mycket själva initiativ eller på grund av olika skäl, frågan inte diskuteras så mycket. Det är skambelagt, det är lite skuld och skam och så. Och vi tycker att när problemet finns men ingen pratar så mycket om det, både allmänheten, kommunen, olika myndigheter, äldre själva, prata om det och lyfta frågan. Och för ett bättre samhälle, ett samhälle fritt från våld, alla tillsammans kunna hjälpa till. Och om vi tittar på till exempel barnkonventioner, barnfrågor och så, det är, tack och lov, det är ganska mycket diskussion kring det. Men när det gäller äldre, det är inte så ofta som diskuteras.
Hur kommer det sig? Alltså, du sa någonting om att det är mer skambelagt för äldre kvinnor att söka hjälp än till exempel yngre kvinnor. Är det så?
Ja, det är med all säkerhet. Äldre kvinnor lever ju oftast i en annan situation där man dels är mer beroende av omgivningen och har kanske levt ett långt liv tillsammans med någon som kanske har utövat våld under lång tid. Men av skam och rädsla så vågar man inte göra någonting. Man är väldigt utsatt, det är skamfyllt, det kanske är svårt att få ens barn att förstå att det förekommer våld i hemmet och inte minst omgivningen. Så därför är det ju viktigt att belysa frågan så att man är medveten om det i offentliga sammanhang, inte minst vård, omsorg och i andra forum där man möter äldre personer. Många äldre är ju också ganska isolerade i hemmet så att man kan inte komma i kontakt med yttervärlden utan att vara väldigt kontrollerad av den man lever tillsammans med.
Och det behöver inte kanske alltid vara fysiskt våld. Det finns ju ekonomiska faktorer som gör att en kvinna mer eller mindre tvingat stanna kvar i ett i övrigt dåligt förhållande.
Och där är ju tanter, om vi håller fast vid det begreppet, så är ju tanter kanske den generation som finns idag som har väldigt liten egen pension. Kanske inte har yrkesarbetat särskilt lång tid.
Så de har helt enkelt inte råd att separera?
Nej, precis.
Men hur kan ni hjälpa en sån person?
Om jag bara lite lägger till att vi ofta vill prata också om andra sorters av våld, sexuellt till exempel. Ni vet att efter Uppsalas ärende det har blivit också lite uppmärksamt. Eller försummelse, till exempel försummelse på olika äldreboende och så. Det, alla de här ekonomiska, sexuella försummelse, psykiska och fysiska och materiell. Vi vill lyfta all sorts av våld. Och din fråga var...
Jo, hur ska ni nå? Eller rättare sagt, hur kan ni hjälpa en kvinna med väldigt låg pension som inte har råd att flytta ut ur ett dåligt förhållande?
De här bitarna, det är mera blir kommunens faktiskt arbete och så. Vi har gott samarbete med socialtjänsten, avdelningen våld i nära relationer som är vi har samarbete. Om vi ser någonting då vi pratar med chefen där eller socialsekreterarna och vi försöker hjälpa kvinnan.
Det verkar som att det är en ganska svår grupp att nå fram till. Hur jobbar ni med det?
Alltså vi är ju egentligen i nystarten av det här projektet. Och det som vi nu gör det är att försöka kartlägga vilka kontaktvägar ska vi använda oss av. Och där är ju vården inte minst viktig. Tandläkarverksamheten, polisen, hemtjänst, alla de organisationerna som kommer i kontakt med äldre personer, att sprida information om att vi finns. Och att de kan vara uppmärksamma på signaler som gör att man kanske misstänker att det förekommer annat våld eller psykisk terror.
Jag vet att ni har varit ute på en del äldreboende eller trygghetsboende och pratat om det här.
Vi brukar åka till olika platser, träffpunkter och äldreboende och prata med olika myndigheter. Och vi har varit också tidigare med tidningen eller radion, P4 och så.
Och nu är ni här.
Och vi är här nu. Vi försöker så gott sprida informationen och så. Mm. Men jag ville också lyfta fram en sak. Det ofta folk reagerar kanske på ordet tant. Vi tycker att ordet tant för oss är motsvarande till mycket visdom, kunskap, erfarenhet och någonting som vi ska vara stolt över det. Och på positivt sätt vi ska prata om det också.
Ja, tant kan ju vara ett hedersord.
Ja, ja. Absolut.
Ni samarbetar då med Blåklockan väl, va?
Blåklockan äger projektet.
Ja. Okej, jag förstår. Just det. Men kvinnojour brukar ju kunna erbjuda boende, åtminstone tillfälligtvis. Mm. Kommer ni att kunna förmedla det också? Via...
Just nu, den här delen av verksamheten är inte aktiv. Nej. Men kvinnojouren, styrelsen, håller på att hitta lösningar för det tidigare. Det fanns, men just nu på grund av olika krav och så, det är inte så. Men vi hoppas att i framtiden Blåklockan kunna börja igen med den biten också. Mm.
Så om man vill nå er då, hur gör man då?
Blåklockan.com.
Jaha, okej. Okay.
Och vi har telefonnummer också.
Det får du gärna dra. Ja.
Och sen vi har på Instagram och Facebook och alla sociala medier och så det vi har.
Såklart, en massiv informationskampanj.
Ja.
Såklart.
Ja. Telefonnumret också.
Ja, du drar det. Ja.
0-26-5-1-1-1-2-1.
De vet ju det. Vi tar det en gång till i slutet av inslaget här. Okay. Så vi är på det klara med det. Men vad är de vanligaste skälen till att äldre kvinnor söker? Är det fysiskt våld då, eller...?
Det är väl det man i första hand tänker på, men jag vet inte, jag tror inte, jag tror att det är ganska mycket dolt vad det är som gör, även när man väl söker hjälp så kanske just på grund av just den här med skam och rädsla som finns med. Så att det är svårt att säga exakt vad som är största skälet, men jag tänker det kanske lättaste att få gehör för är våld och som ju oftast också är synligt. Att man har blåmärken, att man har bruten arm eller fysiska men som gör att man kan misstänka att det förekommer våld. Jag läste ganska nyligen om att tandläkare är en viktig ingångspunkt därför att de upptäcker ofta att äldre kvinnor har problem med tänderna och att man kanske har förlorat tänder och att det kan bero på att man har varit utsatt för fysiskt våld.
Okay.
Så det är väl kanske det som är mest synligt, men det andra förekommer ju i minst lika hög utsträckning tror jag.
Faktiskt. Finns tantjour på andra håll i landet?
Ja. Det finns de första tantjourerna i Luleå och Norrköping. Vi har också varit i Norrköping och tagit del av deras erfarenhet. De har varit aktiva sedan 2013 faktiskt. Mm. Mm. Och nu är det i Gävle och Sandviken också har en anställd som jobbar med den biten. Mm. Men efter rapporten som regeringen har i jämställdhetsmyndighetens nu finns, ni kan också titta på det. Efter den här rapporten, det är många kommuner har blivit uppmärksammade och många tantjourer håller på att byggas. Faktiskt. Och det är
roligt. Hur kom ni själva in i bilden här då?
Jag kom in därför att jag har jobbat med människor i hela mitt yrkesliv, kan jag säga.
Vad sa du? Med
människor, ja, på olika, okay, sätt.
Ja.
Och stöd till människor på olika sätt genom yrket. Men sedan så läste jag om tantjouren, att den skulle bildas här i Gävle. Och jag är själv tant, pensionär. Så när jag läste om det så tänkte jag att det här skulle jag kunna känna meningsfullt att engagera mig i. Jag har varit ledig några år ifrån mitt yrke och kände att nu var det
och
dags.
Och du, Shala Dabagi, hur kom du in i det?
Nej, jag såg annonsen.
Jaha, okay.
Att Blåklockan ville ha en projektledare för tantjouren, och jag sökte den. Och sen jag kom på intervjun, några intervjun, och sen jag fick jobbet. Och jag är tacksam för det.
Ja. Har du samma bakgrund som Eira här, att ha jobbat med människor i olika sammanhang?
Ja, jag har också jobbat på socialtjänsten och med SFI och olika platser. Också. Okay.
Ja, men då får jag tacka er stort för att ni ville komma till Seniorradion, och lycka till med att bygga upp tantjouren. Ska vi dra telefonnumret en gång till?
Du kan säga det.
Ja, det är 026 51 11 21 511121.
Då vet du det. Tusen tack.
Tack för
och
att
nu
komma.
Blir det reklam.
Tack.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Dagens bluesavsnitt handlar om en trumslagare, Freddie Below. Och så vitt jag vet har han aldrig framträtt som soloartist. Icke desto mindre har han haft en betydande roll för Chicago bluesen genom åren. Genom att han har spelat med så gott som alla som har betytt något i branschen. Frederick Below Jr. föddes den 6 september 1926 i Chicago. Under gymnasietiden på Disabled High School lärde han sig spela trummor, och som 14-åring bildade han en jazztrio tillsammans med två studiekamrater. Fred var inkallad i armén i två etapper. Först under åren 1945-46. Därefter studerade han vid Roy C. Knapp School of Percussion, där han tog examen 1948. Och efter ytterligare en period i armén, från 1948, var han stationerad i Västtyskland. Och då stannade han till 1951 och spelade på en tysk nattklubb. Väl hemma i Chicago igen blev han medlem av The Aces, ett band bestående av bröderna Louis och Dave Myers och munspelaren Junior Wells. Så småningom byttes Wells ut mot Little Walter, som tidigare spelat med Muddy Waters. Och som första låt idag har jag valt My Babe, en platta inspelad 1955 med Little Walter munspel och sång, Leonard Caston och Robert Jr. Lockwood, båda gitarr, Willie Dixon ståbas och Freddie Below trummel.
My baby, don't stand no cheating, my baby.
Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my babe. True little baby, my babe. Don't stand no cheating, my babe. Oh no, she don't stand no cheating, my baby. Oh no, she don't stand no cheating. Everything she do so pleasing, my babe. True little baby, my babe. My baby, don't stand no fooling, my babe. Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling, my baby. True little baby, she's my baby.
True little baby,
she's my baby.
True little baby,
she's my baby.
True little baby,
she's my baby.
True little baby.
Från och med 1955 var Below fast studiomusiker på Chess Records, och han kommer att spela med de flesta av Chess Records stjärnor, eller vad säger som namn som Muddy Waters, Willie Dixon, Chuck Berry, Little Walter, Junior Wells, Dinah Washington, Otis Rush, Elmore James, Buddy Guy, Boo Diddley, John Lee Hooker, Howlin' Wolf och många andra. Och varför inte höra Fred Below som trumslagare bakom Chuck Berry i en riktig rockklassiker från 1957, Sweet Little Sixteen. Och förutom Chuck Berry och Fred Below hör vi Willie Dixon ståbas och Lafayette League piano.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. St. Louis and down in New Orleans, all the cats gonna dance with Sweet Little Sixteen. Sweet Little Sixteen, she just got to have about a half a million a famed autographs. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with Sweet Little Sixteen. Thank you.
rocking on bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay. Sweet little 16, she's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. Way out in St. Louis, way down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16.
1965. Nu var Fred Below med som trumslagare vid det årets Europaturné med The American Folk Blues Festival. Ett arrangemang många amerikanska bluesfester avundsjuka på oss europeer för, därför att de inte har fått uppleva det själva. Under turnén spelade Freddy trummor bakom artister som Walter Horton, Roosevelt Sykes, Eddie Boyd, John Lee Hooker, Big Mama Thornton och Buddy Guy. Jag har valt att avsluta dagens blues med en låt från den turnén. Det blir Buddy Guy i First Time I Met the Blues. Och förutom Fred och Buddy hör vi basisten Lonesome Jimmy Lee.
Yeah. so soon.
Bluesinslaget signerat Sven-Erik Lundberg som vanligt. Då får jag hälsa säsongens eller höstterminens sista panel välkommen hit. Björn Widén, för detta kulturredaktör, välkommen tillbaka till en tids
bortovaro.
Ja. Känns det bra att vara tillbaka?
Det känns väldigt bra. Ja. Jag har längtat efter det här.
Ja, i panelens hetluft.
Ja.
Karl-Erik Blad.
Axel.
Karl-Axel Blad menar jag förstås. Ja. För detta lagman.
Ja, nu bara för detta.
Ja. Och Bosenna Mesinski, välkommen du också för dagen
mycket.
I den juligaste av och på, tröjor.
Och på bak står det.
Ja. Merry Christmas.
Ja, vad roligt att du uppmärksammar det.
Ja, Mats. Vi kan tyvärr inte visa den i radio, men den är praktfull.
Ni kan lägga ut det på webben.
Ja, och du har inte stickat den själv.
Nej, jag köpte den själv.
Ja.
Det var bra.
Hinner inte sticka när man är pensionär.
Nej, då har man så mycket annat att göra. Ja. Jaha, hörni, Agnes kulturhuset har ju öppnat. Har ni varit där?
Ja.
Nej, inte än.
Okej.
Mm. Det är så mycket trappor att gå i.
Det finns hiss.
Ja.
Men du ska inte ha spikskorna på det.
Nej, det får man inte.
Nej, jag såg det.
Jag får man tänka på något annat. Du glömde säga vårt nya epitet, B-laget.
Ja, vi kallar det så internt. Oops.
Jaha, bara internt.
Ja, men Bosenna, Blad och Björn.
Ja.
Kan det bli annat än B-laget? Men vi ska säga att vi har inget A-lag.
Nej, vi får vara det
såklart.
Med då.
Ja, just det. Nej, men det är högst internt.
Jag tycker det var roligt.
Ja. Därför när du slutade så var du, efterträdde ju du Voko Vera Boman.
Efterträdde jag henne?
Ja. B som är Boman.
Ja,
och då var vi tvungna att hitta med någon med B. Och då blev det du.
Ja, fast hon har varit kvar under min tid.
Ja. Men åter till Agnes. Vad tror ni att... det blir för följder av Agnes. Blir det den här träffpunkten som alla pratar om? Alltså, klyschan är ju kreativa möten och sådär.
Jag tror det. Ja. Jag tyckte det kändes jättefint att vara där. Sen kändes det lite löjligt. Det satt folk och satte på sig tofflor och sådär.
Ja,
så
ja men just fick, det. Var det dubbförbudet?
Det var dubbförbudet. Ja. Det kändes lite fånigt. Men samtidigt så kan man förstå att man inte vill att de där fina Ekparkens golven ska trampas sönder med spikskor. Men det var... Ja, först så tycker jag huset, ett jäkla tjusigt och fint hus. Och det är en fin plats. Och det är en fantastisk rymd. Alltså det, och stora glasytor. Men det kändes som man var ute inne på något sätt.
Mm.
Så jag blev väldigt glatt och överraskad. Och så, sen, ja, så jag strövade omkring där. Jag har faktiskt varit där 3 gånger.
Mm. Oj, och vi inte vi någon.
Nej, det är dåligt. Ja. Men det har ju kompenserat det så. Mm.
Men... ja, men alltså, det ser ju inte så bra jättestort utifrån.
Nej, det är det
men när
är...
man kommer in så är det som...
Ja, det är himlen öppnar sig.
Ja, ungefär så.
Men jag gillar exteriören också.
Ja,
det är trät. Uttagt material.
Och guldfärgen.
Och guldfärgen. Och att det inte är ett kantigt, fyrkantigt hus.
Nej,
alltså, det är fantastiskt.
Det är lite jättefint. Böljande former.
Ja, visst. Ja.
Då ska jag vara lite uppkäft och säga att jag tycker inte att det är snyggt utifrån. Det ser ut som att det inte är färdigt.
Jaså?
Ja, jag tycker inte om de där utstickande listerna eller vad det är. Nej, så tycker jag.
Ja.
Vi ska ju tycka olika.
Då fick du det sagt.
Ja, precis. Men det kanske är fint inne.
Ja, jag vet inte var det är. Hur kommer det sig att du inte har varit där?
Jag har inte haft tid, jag är ju pensionär.
Ja, men just det, eller vad som det var.
Sticka tröjor.
Jag har gjort det, men då. Men jag tänkte om skor. Jag måste bara tala om att jag är exemplarisk. Jag har inneskor med mig idag.
Ja, jag ser
för att
det.
Inte förstöra
den här mattan.
Korkmattan.
Just det. Mm. Så omtänksamt. Ja, men hörni, vi ska väl kasta oss över ett helt annat ämne. Det föreslås att det ska bli lättare för kommuner att få tillstånd till kameraövervakning. Det är idag en relativt komplex process, som det heter, med länsstyrelsen inblandad och det ena med det femte. Är det bra eller dåligt? Ska vi ha mer kameraövervakning?
Det spelar inte mig någon roll så länge de inte kommer in i sovrummet.
Nej, det tror jag inte du kan hoppas på.
Nej, men
vad säger du med bakgrund i juridiken, Carl Axel?
Ja, bakgrund som du säger. För att jag, så var det ju på min tid. Det var ju, ja, domstolarna blev ju väldigt, väldigt moderna på så sätt att man hade en sån här kamerateknik i tingsalarna. Där det ju blev så att man liksom, ja, spelade in alla förhör och sånt där. Men sen blev det också så, jag menar allra sista år på tingsrätten här i Gävle, att det blev kameraövervakning också i de allmänna utrymmena, så att säga, utanför rättssalarna. Och det var en lite komplicerad, eller komplicerad var det väl inte, men man måste begära tillstånd från länsstyrelsen, tror jag. Mm. Och det drog väl ut lite på tiden, men annars det var ju, man fick det ju. Mm. Sen kan man väl ha sina dubier kring detta våldiga eller väldiga inslag med kameraövervakningen som det är nu. Alltså det är ju nästan, det sitter kameror nästan överallt.
Jag förstår det här med kameraövervakning, därför att vi har ett helt annat samhälle än vad de här politikerna trodde att det skulle bli. Det är fruktansvärt på det sättet att vi har etablerade politiska partier som inte kan lösa kriminaliteten. Och de bryr sig inte om det, utan de lovar och lovar och lovar, så blir det ändå ingenting. Och det gör att ett uppstickat parti med gamla sossar är näst största partiet i Sverige. Det är ju hela tiden alltihopa det här, och det är invandringen som har sett till att kriminaliteten har brett ut sig. Det är ett helt annat samhälle än det var förr. När polismannen var liksom förkroppsligad av Sigge Fürst, och en snäll människa som sa, vad roligt att se dig idag och sånt där. Jag menar, det finns inte längre.
Nej, så är det ju inte längre.
Nej. Så jag tycker det är helt okej. Okay. Det här är en påminnelse om att vi inte har löst våra stora problem.
De som är skeptiska till kameraövervakning brukar ju säga att ja, men har man ingenting att dölja så spelar ingen roll om man blir filmad i par tio minuter.
Det är ett enfaldigt argument, tycker jag. Mm. Men vi får väl leva med det. Och sen tror ju inte jag att det löser särskilt många brott. Och sen har det blivit så att kamerorna är så vanliga så det är nästan ingen som bryr sig längre. Mm. Det sitter ju på varandra flaggstång.
Ingen här.
Nej. Nej, inte. Nej, här det sitter ju någonting. Några, det är någonting där uppe.
Ja. Kan det vara en högtalare?
Ja, det vet jag. Vi får se var vi hamnar någonstans. Ja. Jag känner mig inte särskilt skrämd och inte särskilt övervakad heller.
Det finns värre problem i världen. Men,
Vi ska ta ett närbesläktat ämne, kan man väl kanske säga, skolstöket. I Borgarskolan eller Nynäsdelen av den skolan, där har man ju nu måste sätta in väktare.
Igen.
Vid två tillfällen. Ja, nu igen.
Alltså de låser in eleverna, förut låser de ju ute folk som inte var önskvärda, men låser de in dem.
Tycker jag är väldigt bra att de gör det här och att det uppmärksammas av tidningen. För det är ju fruktansvärt. Mm. Det är ju fruktansvärt i skolan. Mm. Det är ju inget kul. Och problemen är nu de elever som är bra. För de förstör för alla de här som inte kan något och inte vill lära sig någonting. Och bildningen är ju borta. Kunskapen är borta. Mm. Historien är borta. Mm. Och så säger man, nej men det är så bra. Läsförståelsen är bra. Och dessutom kan alla med matematik nu.
Ja, alltså, blir det bättre
de
på
gör matte. De gör ett samhälle bara för ingenjörer och tekniker. Mm. Mm. Och vi humanister har ju ingenting att säga till. Nej.
Så sa ju Persson också. Det är ju bra att det är bra att de blivit bättre. Bättre med läsningen. Och sen har sagt, men ni måste satsa på matematiken också. Det är ju så.
Det var när han var i någon skola. Vet
jag. Han flummar ju runt lite överallt. Ingen förstår inte.
Men alltså, de låser ju nu utgångarna.
Mm, låser in eleverna.
Och så smäller det. Det betyder ju att det är någon elev eller några elever såklart.
Mm. Men det är ju inte hela den här skolan, jag förstår. Det är ju en del av den.
Det gamla tekniska gymnasiet.
Mm. Just det, gula tegelhuset. Ja. Och någon...
Jag hade en dotter på den skolan för rätt många år sedan nu. Och då var det också, då var det en elev, före detta elev, som kom dit med kniv.
Fy.
Så att då så låste de och hade väktare. Så det är inget nytt problem.
Nej,
det är ju blir... alltså, hon är nu snart 40, så att vad kan det bli? Ja, det får ni räkna ut själva. Ja.
25 år sedan.
Ja, typ så. Det är det inte.
Ja, men det är värre i USA. Mm.
Ja, om det är någon tröst.
Nej, det är ingen tröst. Absolut, nej. Jag bara konstaterar
det. Det är inte det.
Nej, men alltså, felet är ju helt enkelt den sammanhållna skolan. Vi gick ju alla här, tror jag, i det gamla systemet med en realskola.
Mm.
Och så man måste klara varje årskurs, annars fick man gå om. Mm. Och det gjorde jag också ett par gånger. Mm. Och det var det bästa som kunde hända mig. Mm. Absolut. Jag var ju mer intresserad av annat än skola. Mm. Men då,
ja, så var du, till exempel.
Ja, sport, idrott.
Ja, okay.
Ja, när jag var ung. Jag menar, det är ju det som... Och de tycker att det är så fint med den här sammanhållna skolan där alla är med. De trodde på utopier, alltså. Mm. Politikerna. Det var ju inte alls så. Jag var ju lärarbarn på det sättet. Både mina föräldrar var lärare på seminariet uppe i Härnösand. Och de klagade hela tiden på skolöverstyrelsen. Och den är ju kvar. Och ett skolverk som är alltså rena kommunisterna. Alltså. Bort med antiken, kom ni ihåg det?
Ja, just det.
Och så när de fick tillbaka det. Fick de tillbaka det. Och ja, men vad tog de bort då? Jo, renässansen, som är på nyttfödelsen utav antiken. De vill inte ha antiken. För det är bara för såna här snobbar som gryter med att de kan allting. Och de vill inte ha renässansen heller. För en renässansmänniska är det värsta som finns. För han är individualist och de är egoister.
Nu, Björn, märks det att du har varit borta.
Ja, det är härligt att se att du
har... Jag har lagrat det här hela tiden.
Ja, men det känns som ett acapo.
Ja.
Hörrni, vi har fler ämnen på vår lista idag.
Ja.
Någon landshövding här i Gävle slott har vi inte sett.
Nej, varför det?
Ja, det vill jag att ni ska svara på.
Tycker de inte om Gävleborg?
Ingen som helst aning. Nej, men har ni någon kandidat?
Men han var ju en blek figur, den där moderaten.
Per Bill.
Ja, men hon Barbro före var kul.
Hon var ju jättebra.
Hon var lite frejde.
Men har ni någon kandidat?
Åh nej, vilka har vi för överblivna politiker?
Out of the blue bara.
Ja, överblivna politiker. Det finns ju många sådana i och för sig. Ja,
Kinberg Batra. Det måste inte vara en före detta politiker.
Nej, men ofta är det.
Ja.
Kinberg Batra.
Ja,
hon har ju varit landshövding.
Ja, men det blir ingenting. Då kan hon ju det saker.
Hennes man kanske, David Kimmel.
Ja, det kunde vara lite kul.
David Batra är det.
Men alltså, framförallt måste vi ha en landshövding som kan säga nej till EUs fruktansvärda saker med fisket och de här hemska fåglarna som sprider både lukt och
skarvar
och käkar upp alla skarv. Det skulle ju Bill ha sagt, att mina tjänstemän ska ge fan i vad EU säger i de här ämnena. Mm. De har fel. EU har fel.
Det är andra länder håller ju inte på andra delar av Sverige kanske också. Följer ju inte slaviskt.
Sverige hör ju till de länder som är väldigt följsamma mot EU-beslut.
Ja. Men så har det alltid varit med Sverige, att vi har följt regler och bestämmelser.
Ja, och vi ska vara så duktiga och alerta.
Ja, men är inte det något bra?
Nej, det är inte bra. Inte i det här fallet.
Nej, okay.
Nej, så kan man ju säga. Men inte jag tycker att det är bra, då är det inte bra.
Nej, exakt.
Ja.
Det är klart man måste göra den distinktionen.
Ja. Men Carl-Axel, har du någon kandidat sådär i rockarmen?
Nej, det finns... Förr var det någon gammal Sandvik-direktör som blev landshövding här. Det var väl inte så lyckat.
Men jag såg på
frun var ju bra. De trodde ju att det var frun som var landshövding.
Ja, det trodde jag.
Ja, just det. Men generaldirektör för Lantmäteriet fick ju gå nu.
Ja.
Jag kände inte henne alls, men hon har ändå jobbat i Gävle.
Ja, fast hon har inte bott här, va?
Nej, men de har varit här någon stund då.
Ja, det vore väldigt...
Nej, jag har ingen kandidat.
Men du var inne på det, Rosanna. Vad beror det där på? Jag minns inte när Per Bill slutade, men det var väl det... rätt länge sedan.
Det
här
laget.
Ja.
Nej, men så har det väl alltid varit att jag menar, när Barbara Holmberg kom och när Per Bill kom, så var det ju rätt länge så att länsrådet fick vara TF-landshövding. Och det var Monica Rubin som var länsråd här, hon var ju TF-landshövding. Ja.
Men jag kommer ihåg Barbara Holmberg sa att nu vet jag vem som kommer efter mig, så att det var en utsändning att hon var kvar. Det har jag själv hört henne säga.
Och det var Per Bill alltså?
Nej, Barbara Holmberg.
Ja.
Men det var Per Bill som var ut.
Ja.
Det är vi.
Nej, men så att jag menar, så det lång process tycker jag inte har varit förut. Nej. Som det är just nu.
Nej. Det är lite mystiskt.
Vi som är så trevliga och duktiga.
Ja.
Ja.
När jag var aktiv kulturredaktör, då var det någon som föreslog att jag skulle bli landshövding.
Ja, men varför inte?
Ja, det hade varit jättekul.
Ja.
Eftersom en landshövding kan ju göra det precis till vad han själv vill, om han vågar det.
Ja.
Det vill, vågar ju inte den där fega bilen.
Nej, men det skulle du våga.
Ja, det skulle jag våga. Ja.
Det tvivlar jag inte på.
Nej. Man kanske som pensionär kan få bli landshövding.
Det får väl det får väl söka.
Jag blir ju nära och jag bor ju på borgmästarplan.
Ja, men, men nu ska du börja söka nu. För jag menar, hon Kimber Batra, det var ju inga sökprocesser.
Ja, men det där är ju nu, för det har ju blivit så att huvudregeln numera är också de här förr som det hette anmälningstjänster.
Ja.
De sökte man ju inte, utan det var bara regeringen som utsåg någon.
Ja.
Sen blev det ju så att huvudregeln är också att för de där liksom allra högsta tjänsterna så ska man ju söka.
Mm.
Så att jag menar, Barbara Holmberg sökte ju.
Var det så?
Ja, hon sökte ju. Och jag vet, kom ihåg att hon sa det, för hennes syster jobbar väl på högskola.
Mm.
Så det var vettiga skälen till att hon tyckte det skulle vara roligt att komma hit.
Okay.
Men hon var ju en jättebra landshövding. Ja, det tror alla tyckte.
Hon spelade dragspel i seniorradion, vet jag. För vi hade henne som gäst när hon var, nytillträdd eller skulle sluta.
Ja,
något av dem i alla fall.
Men hon gjorde ett dunderfel när hon hade kommit dit. För att hon hade en sån här stor fest på slottet som Erik, som var fantastiskt bra på det, med kulturella folk och sådana som hade lite grann...
Eriksson. Ja, som var före henne.
Precis, han var jättebra.
Ja.
Men det hade inte hon. Och då skrev jag ett inslag i tidningen med en bild av Janne Berlin.
Mm.
Där det står på Kung Björns hög. Och så står det under kulturen i Gävle, c'est moi.
Mm.
Och så skrev jag det att jag har alltså inte blivit inbjuden till det här illustra sällskapet, och det är väldigt konstigt eftersom jag är väldigt känd här i Gävle för att vara illustr. Och så vidare. Och då ringde hon mig och så sa jag förstår att jag har gjort en oförsvarlig tabbe. Så då bjöd hon mig på en enskild lunch.
Ja, jag tänkte säga att hon gjorde det. Ja, du ser. Var det gott?
Det var gott.
Trevligt.
Ja.
Hon fick kritik för mycket lunch.
Ja. Vi har ett ämne kvar innan vi måste sluta.
Aj.
Det pågår nu en namninsamling för att man vill ha en folkomröstning om Rörberg. Har ni stött på...
Alltså jag tycker Rörberg ska vara kvar som flygplatsen. Men jag har inte märkt om folkomröstning. Jo, jag har skrivit på. Jo, jag har skrivit
du har skrivit på.
Ja, jag har skrivit på.
Har ni andra skrivit på?
I somras redan. Det var en på kolonin hos mig.
Ja, de stod utanför Agnes när jag var där.
Ja.
Men frågan är större än så. Är folkomröstning ett bra instrument?
Nej, det är det inte. Det är det ena. Det andra är att jag har en princip. Skulle aldrig falla mig in och skriva på en allmän lista där. Vilka som helst, vilka troll som helst kan jag skriva
Nej,
under det.
Nej, det kan man inte, för det är jättenoga med det där. Om det ska vara giltigt så ska man uppge personnummer. Och lite andra saker som gör. Man kan inte bara skriva 50-11 gånger. Karl Axel.
Nej, men folkomröstningar, de är ju bara rådgivande.
Mm.
Och jag menar, de som vi har haft, det har ju inte, men det blev ju högertrafiken då.
Ja,
så
just det.
Jag kommer faktiskt, när jag gick på gymnasiet, då var det måste ju du också komma ihåg. Då var det ju elevomröstning om man skulle ha lediga lördagar. Och jag menar, det röstade ju Sveriges elever nej till.
Ja. Men vi fick ju det.
Ja, det blir ju så ändå. Ja. Det var ju så jävla korkade elever. Jag förstår inte hur de tänkte. Mamma och pappa ska vara lediga på lördag, men jag ska gå till skolan.
Ja, just det.
Så det var så.
Halvdag i alla fall.
Ja, just det.
Ja, det var en halvdag. Och så två sista timmarna var latin.
Jaha, nej, vi hade några roliga timmar.
Hur ser du på det här med folkomröstningar överhuvudtaget? Menar.
Ja, alltså, varför inte om de vill komma med råd och som tycker är goda. Visst, det kan väl ha en liten betydelse, men ingen avgörande. spännande, men det skadar väl inte att lyssna på folket.
Ett det tycker land, nog de etablerade partierna.
Ja, ja.
Så det kommer inte att bli någon. Nej. De bryr sig inte om. Ingen sån här papper. Kommer någon Löfven när vad heter hon, Centerns ordförande, den där rödhåriga tjejen, kommer någon papper i någon debatt i TV.
Ja,
bort!
Det.
Lägg bort papperna!
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja.
Jag tar bort det.
Ett land som är känt för sina folkomröstningar är ju Schweiz.
Ja.
Och de är det är ju i stora delar ett ganska konservativt land. Mm. Är det en följd av... Alltså kvinnor fick rösträtt ganska i modern tid. Mm.
Jaha, jag vet inte. Det var 50-talet.
Men det, nej.
Men det är väl en följd. Jag menar, att beslutande folkomröstning... Jag menar, folket är väl per definition konservativt. Ja. Man vet hur man har det. Man vet vad man har. Men man vet inte hur det blir. Och det är lika bra att få vara som det alltid har varit.
Det får bli sista ordet för idag, okay. Carl Axel. Björn, Carl Axel och Bosena, tusen tack för att ni var här.
God jul, alla lyssnare.
Ja, god jul. Nu blir det fransk musik.
Aj, aj, aj.
Coralie Clément, L'ombre et la lumière heter låten.
Jävlar.
Sven-Erik Lundberg, du har lite koll på vad som händer i den närmsta tiden.
Ja, det är en hel del. Det är ju säsong för alla julkonserterna.
Såklart.
Det finns för alla smaker.
Okay.
Jag ska ta några stycken här bara. Och är man inte så här jul i folktorn med blandning av ny och gammal, så kan man åka ut till Strömsbro kyrka ikväll klockan 18.30. Vill man höra jazz eller Gävle Big Band på Musikhuset? Och imorgon är det jul i folktorn i Oslättsfors kyrka. Torsdag har vi då tre tenorer och domartjejerna. Och det är Forsbacka kyrka som bjuder på det. Och Forsbacka kammarkör uppträder då med en konsert i katolska kyrkan. Den gamla katolska kyrkan alltså. På fredag kan man höra Weeping Willows. Songs of Winter på Gävle konserthus 19.30. Och på lördag är det Forsbacka kammarkör i Heliga Trefaldighetskyrkan. Och man kan också, om man tycker mer om rock'n'roll Christmas, kan man höra The Refreshments, Frida Örn, Knockout Greg på Gävle konserthus på lördag 19.30. Sen finns det ju en sak som jag tycker alla Gävlebor som inte har gjort det än ska göra. Och det är att gå och se Agnes.
Mm.
Gå in där, ta av er skorna om ni har dobbar. Annars kan ni nog gå in med skorna som de är. Så det kan jag rekommendera er väldigt starkt.
Ja, men det låter som en vettig sak att göra. Att gå och titta och njuta av Kulturhuset.
Mm.
Vi ska väl säga att Seniorradion nu gör ett uppehåll och tar ledigt ett tag framöver. Och vi hörs igen i eten den 21 januari.
Ja.
Och till dess då så önskar vi alla våra lyssnare en riktigt god jul och goda helger och gott nytt år dessutom. Vi gör det tillsammans med Stan Kentons orkester. Låten heter Tangerine. Hej då!
Seniorradion Gävle 102,7 MHz.